Allsvenska podden sponsras den här veckan av Unibet och deras initiativ Hemmaklubben, där du kan bestämma hur 20 miljoner ska fördelas bland klubbarna i Superettan och Allsvenskan. Det går till så att man går in på unibet.se, anger vilken klubb du håller på. Ditt val av hemmaklubb har då betydelse för hur stor andel av de här 20 miljonerna som tillfaller just din klubb. Summan kommer att fördelas utifrån andelen av de totala antalet röster som respektive klubb får. Det lag som då flest har valt som hemmaklubb får 2 miljoner kronor. Varje position i tabellen har ett givet belopp i fallande skala, men varje klubb kommer få minst 200 000. Just nu är det Hammarby topp med Stockholmskonkurrenterna och Blåvitt som skuggar precis där bakom. Så gå in på unibet.se och ange vilken klubb som är din hemmaklubb. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela, och skulle du spela mer än du borde så gå in på spelpaus.se för att läsa mer om spelberoende och hur man pausar sitt spelande. Nu börjar veckans avsnitt.
Vi ses, vi bara sätta på den här.
Just det, jag ska inte höra den.
Nej, det behöver du inte. Nu är vi ju här båda.
Ja, så att säga. Skönt.
Så, tickar vi igång den. Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och du som är Boman. Hej Per.
Hej.
Idag ska här snackas allsvenskan som vanligt, och för första gången på ett tag så har det ju faktiskt hänt lite saker kring tävlingssäsongen. Vi ska försöka reda ut och spalta upp hur det kommer att bli och varför. Men vi börjar traditionsenligt med en spaning, Per Boman. Senast var det Norge du gav dig på. Vad har du hittat på den här gången?
Ja, det här är väl så att jag satt och funderade på när fenomenet konstgrässpelare började diskuteras i svensk press. Det är ju någonting som används väldigt, nej, nu är det så normaliserat så att man inte ens behöver säga det längre, för att nu är det så stor del av demografin, så att säga, så stor del av antalet spelare som är med i Allsvenskan är ju konstgrässpelare. Så att man behöver inte säga det längre, men under många år så var det någonting man sa om typ Tobias Sana kanske, eller sådär, även för han spelade på naturgräs oftast. Eller sådär, någon i Älvsborg. Men jag ville veta om när man sa det första gången, när man först började prata om konstgrässpelare. Och då sa jag, den första texten är från 2007, och då är det en Royal League-match mellan Elfsborg och FC Köpenhamn. FCK vann visst med 2-1, men FCK var underlägsna i själva spelet. Och det skyller då Ståle Solbacken, tränare i FCK, stridbara tränare, på att de saknar konstgrässpelare. Vilket får Magnus Haglund att reagera. Vad fan är detta? Fräser han tillbaka, för att han tycker att det är så ohyfsat att påstå att vissa spelare är konstgrässpelare och andra inte är det. Det var det första jag tänkte på. Jag tyckte det var ganska sent också, 2007, att det ändå först då började prata om konstgrässpelare på det sättet. Men sen då 2011 kommer det första gången någon nämner någon som en specifik konstgrässpelare, som specifik spelare som nämns om det. Och det är Ari Skulason i GIF Sundsvall, och det är du som står för epitetet. Hur tänkte du?
Ja, jag minns ju det där, för att när vi diskuterade innan här så frågade du lite om jag hade liksom någon förnimmelse om vem som kan ha varit den första man pratade om som konstgrässpelare. Och jag hade för mig att det var just Ari Skulason, så det var ju kul att det stämde då. Jag tror att snacket på den tiden, eller tankarna på den tiden, gick kring att det var en typ av spelare som tidigare hade haft ganska svårt att lyckas i en då förhållandevis fysisk liga som allsvenskan. De var ofta kanske lite mindre till växten, lite tunnare, lite lättare, lite kvickare, lite mer tekniska, men inte varit så väldigt skickliga så att de liksom klarade att kompensera då det de inte hade i det fysiska spelet, så att de liksom föll bort ur matcherna. De fick inte riktigt chansen, de petades ut på en kant, eller de fick inte spela alls, och de flyttade någon annanstans och kanske lyckades bättre där. Men i och med att liksom konstgräset blev vanligare så blev det också vanligare att den här typen av spelare då lyckades bättre. Exempelvis Aris Gulason. Så att jag tror att det var så det begreppet växte fram. Men det började väl egentligen växa fram i samband med att klubbar, tränare, sportchefer talade om det som någon form av strategi. Att nu ska vi rikta in oss på att öka antalet konstgrässpelare i truppen. Jag tror det var snarare så det blev ett begrepp, liksom att tränare började tala om truppbyggen utifrån att man behövde x antal konstgrässpelare. Men då var det ofta den här typen av spelare då, som kanske liksom inte riktigt hade klarat av att hålla sin plats tidigare. Alltså, det finns ju exempel på spelare som man kanske skulle kalla för konstgrässpelare. Men innan det som var tillräckligt bra utan att behöva använda sin fysik, jag tänker på AIKs innermittfält 2009 till exempel, Dooley Johnson och Ortiz där. Alltså det var ju liksom inget fysiskt starkt innermittfält som normalt var i allsvenskan på den tiden. Men de var ju så oerhört skickliga med bollen så att de klarade ju det. De spelade ju inte då på konstgräs, då fanns det inte så många konstgräsplaner. Men de var så väldigt, väldigt bollskickliga, så väldigt, väldigt passningsskickliga, så väldigt, väldigt bolltrygga. De var ju egentligen någon form av konstgrässpelare innan begreppet då fanns, men de var liksom på en nivå över. Det som sen var konstgrässpelare, det var liksom, de var kanske egentligen inte så jättebra, men de hjälptes då väldigt mycket av att spelet förändrades i och med att underlaget förändrades.
Men det som förvånar mig, det är att det är så pass sent ändå man faktiskt kallar en spelare för en konstgrässpelare. När du skriver det då 2011, det är ju för fan nästan 6 år eller någonting. När kommer konstgräset på Bern Arena? Är det 2005 eller någonting?
Ja, det kommer ju där någonstans 2004-05 eller när det nu var. Sen kommer ju Borås Arena då 2006 och så har du Sundsvall också.
Exakt. Det förvånar mig lite att inte det har beskrivits tidigare, att man inte använder det tidigare.
Jag förstår vad du menar. Men grejen är så här, om man backar då bandet ytterligare till, jag menar, konstgräs har ju funnits sen, ja, det har funnits sen 60-70-talet i alla fall, liksom. De här balkongmattorna som var extremt usla i början. Men då det verkligen liksom konstgräsrevolutionen tog fart, det var ju början av 2000-talet. Det var ju när Lennart Johansson som UEFA-president drev frågan för UEFA att lansera konstgräset på bred front. Det fick ju ett extremt genomslag i Sverige. Det gjorde han ju 2002. Och då hade han ett utspel att inom 10 år ska alla matcher spelas på konstgräs. Eller majoriteten av alla matcher kommer att spelas på konstgräs. Han fick ju väldigt rätt i det i Sverige. Han fick ju inte rätt med det någon annanstans. Men i Sverige fick han ju rätt på det. Vi lyssnade på det. Och då var ju tongångarna väldigt positiva kring konstgräs. För att då, det byggde man ju på att det skulle bli likadant som vanligt gräs. Man levde ju då i tron att utvecklingen skulle komma så att det blev samma sak i princip som att spela på gräs, bara bättre då. Det har det inte blivit, det har ju blivit jag ska inte säga att det har blivit en ny sport, men det är ju en väldigt, väldigt skillnad fortfarande. Alltså 18 år senare fortfarande en väldigt, väldigt skillnad på konstgräs och gräs. De här hybridmattorna är väl de som har någonstans har kommit bra bit på vägen. Och de kan man väl säga, där är det inte så stor, där är det ingen skillnad i spelet, ingen större skillnad i spelet. Men konstgräset är fortfarande ganska dominerande i Sverige. Nej, men så att, jag menar, Lennarts utspel, Lennarts inställning, det satte tonen för diskussionen. Så att diskussionen var väldigt positiv. Man ifrågasatte inte så mycket att det var ett annat spel. Och jag menar, Elfsborg vann allsvenskan 2006 som första laget att vinna då med konstgräs på hemmaplan. Då var det ingen diskussion utifrån att det var underlaget som hade någon särskild betydelse då, utan det kom senare, för att hela inställningen var någonstans att det här konstgräset, det kommer bli ungefär som vanligt gräs och hela världen kommer att spela på det. Sen börjar man inse att vad fan, världen har inte följt efter, utan det är bara Sverige som har gjort det här. Sverige har liksom varit duktiga här liksom och varit klassens ljus och lyssnat på pappa Lennart liksom och gjort som han sa. Men ingen annanstans har man gjort det, möjligen Norge då.
Jag vet inte om vi har pratat om det kanske tidigare i podden, men det som också är intressant med just konstgräs, det var ju att Gävle var ju också tidigare med konstgräs och hade det under många år. Men när Gävle beskrevs som ett konstgräslag, då beskrevs det på ett sätt att där kan de spela den perfekta destruktiva fotbollen. Där kan man liksom inte hantera bollen i det höga tempot. Så du menar, det beskrevs ju som ett flippespel fast med brunkare då, vilket gjorde att de här finliga lagen från de sköna gräsmattorna i södra Sverige, de kan ju inte alls spela sin fina fotboll på konstgräset i Gävle. Och det är ju ganska intressant sätt, eller hur? Det är ju totalt diametralt annorlunda nu liksom.
Ja, men det var nog för att det var ju så jävla dåligt
det där gräset. Var det så dåligt även 2008, 9, 10, 11, 12, 13?
Ja, men gjorde inga tester på det, så jag minns inte det riktigt. Men det är ju, bilden är ju helt korrekt liksom, som du beskriver den. Men sen fanns det ju heller då inga konstgrässpelare på samma sätt på den tiden, så att spelarna kunde inte riktigt hantera det där underlaget liksom. Nu underlättar du för tekniska spelare, det underlättar att ha ett bra passningsspel och så. Jag vill minnas att den där mattan var så bedrövlig liksom, så att det blir liksom ingen ordning på passningsspelet heller. För att, som du sa, var inne på att det studsade och for liksom.
Ja, nej, men det var väl det egentligen.
Ja, men det var väl en intressant tillbakablick i vår fotbollshistoria.
En sak jag vill säga är att jag har alltid varit besviken om att inget allsvenskt lag har lockat tillbaka Ari Skulason. I skymundan är en av de viktigaste spelarna i Island under succéåren, för tycker jag, väldigt bra, väldigt spelskicklig ytterback och egentligen innermittfältare. Var väl poängkung till och med i Sundsvall. Jag förstår att han har spelat i Belgien och sådär, men nu har han ju lämnat jävla Lokeren för något bottenlag i Belgien i någon lägre division eller vad det nu är. Då kunde väl ett allsvenskt lag plockat upp honom de sista åren.
Vilket?
Ja, Giffarna borde ju ut det förra året, men nu har de åkt ut, så nu kan väl säga.
Men är han inte ännu bättre än Giffarna? Ska han spela i topplag liksom, eller Elfsborg?
Häcken har inga problem med att ta in äldre spelare. Häcken borde tagit Skulason.
Ja, vi skickar med det som ett tips till Andreas Alm och Sonny Karlsson i Häcken. Och ger oss på dagens första huvudämne. Och det tänkte jag att vi ägnar åt veckans stora men tragiska nyhet då, att Gunnar Larsson är död. IFK Göteborgs legendariska ordförande som ju blev 80 år. Jag har skrivit en del om det i tidningen på nätet och i papperstidningen. Men vilken är din bild, Per, av Gunnars storhet i svensk klubblagsfotboll?
Ja, jag skulle ljuga om jag sa att jag innan de här runorna som har varit de senaste dagen då hade en jättetydlig bild. Jag visste ju vem han var, men jag höll honom liksom. Jag hade honom som en bild av liksom Bengt Madsen och de här, att det var ungefär den typen. Och jag visste väl att han var extremt viktig för sena 80-talet och tidigare och 90-talet liksom, och även när han vågade satsa på Gustafsson och sådär. Det är väl det jag hade koll på, men jag hade ingen koll på hur han var som person egentligen förrän du gjorde det här Palme-reportaget där han pratade så trevligt om Olofs fotbolls om Olofs syn på IFK Göteborg och så vidare. Men så där, jag måste säga att jag, bortsett från att han är själva uttypen för bilden av att precis som Bernmar och det här, att man plockar från arbetarrörelsen till maktposition inom IFK Göteborg, så hade jag ingen bredare bild än så.
Nej, alltså han har väl någonstans, och så blir det väl, han har väl liksom försvunnit lite ur historieskrivningen, just för att IFK Göteborgs 2000-tal någonstans har varit så väldigt mycket sämre än vad deras 80- och 90-tal var. Men det blir ju tydligt nu när han gick bort här, om man tittar tillbaka på vad IFK Göteborg gjorde just under hans år. Alltså det är en oerhörda meriter. Det är ju liksom en titelskörd som aldrig någonsin kommer att överträffas. 10 SM-guld, 3 cupguld och 2 UEFA-cupguld. Alltså det är ju precis under hans tid som alla de här liksom framgångarna sker. Han slutade ju inte efter 80-talet, utan han var ju med även under 90-talet när IFK Göteborg plockade mycket titlar i Allsvenskan och fortsatte att gå bra i Europa. Så att han har ju någonstans varit med hela vägen, och han var ju med i princip, han följde ju med båten ända ner till bottendjupet så att säga. Jag tror att han slutade som ordförande 2001 då, det var väl 2002. Då nådde väl Blåvitt den lägsta punkten när de fick kvala sig kvar mot
Frölunda.
Mot Frölunda där. Så han var ju i praktiken, följde han ju med hela vägen ner, och han slutade väl i rätt tid. Jag vet att det var väl diskussioner då om att han var med för länge och att han liksom inte hängde med i utvecklingen och så. Men man kan ju se, alltså, han drev ju en strid mot Bosman-domen när den kom, och det här med liksom att det förändrade ju verkligheten och förutsättningarna för hela fotbollsvärlden och framförallt för svenska klubbar. Då kunde man ju inte konkurrera på samma sätt längre. Och det var väl inte fel någonstans att försöka stå emot den. Sen var det omöjligt att göra det. Men jag tycker inte kanske att man kan klandra honom så mycket för det. Det innebar ju att han hamnade i en konflikt med Teddy Lukic där, som ju var uppmärksammad och blev någon slags symbol för den där frågan. Och sen,
men folk hamnade ju i Bosman-bråk långt senare, liksom, när klubbar stängde av spelare som inte förlängde. Det var 5-6 år, 7-8 år senare.
Nej, så att jag vet inte, jag tar inte det liksom egentligen som någon intäkt för att han inte klarade av att anpassa sig till en ny tid. Så jag tycker framförallt att var det något han klarade, så var det just att navigera i den här liksom längs de här krokiga stigarna som utgör fotbollsledarskapet. Och sen så, han satsade ju hårt på Änglagården, alltså IFK Göteborgs ungdomsutbildning, där satsade vi 20 miljoner på det och att Roger Gustafsson skulle sköta det och bjöd in Alex Ferguson när de skulle inviga det. Och Blåvitt har ju fått bra utväxling på ungdomsverksamheten, och att satsa mycket pengar på ungdomsverksamhet, det är ju något klubbarna fortfarande gör och tycker jag ska göra och måste göra och kanske blir ännu viktigare att göra nu beroende på vilken fotbollsvärld vi vaknar upp till efter coronapandemin.
Men om man ska ta in det här då med nutida, så om jag ställer en fråga, ser du någon som har Gunnar Larsson potential av de allsvenska ledarna just nu?
Jag vet inte, jag tycker det är ur det perspektivet mer intressant att titta på att den typen av ledare är inte så vanliga längre i allsvenskan. De personerna som tog alla frågor liksom, som hade koll på allt. Idag är det ju mycket mer uppdelat i olika kompetenser. Man har skicklig ordförande, man har skicklig klubbdirektör, man har bra sportchef, man har liksom en manager i vissa fall, man har en tränare som uttalar sig. Alltså Gunnar Larsson var ju på något sätt, han tillhörde ju den kategorin som tog allt. Han var lite som inga jämförelser i övrigt, men Daniel Kindberg i Östersund.
Peter Hunt kanske lite.
Ja, lite så som hanterade alla grejer och kunde och visste om allt. Liksom. Och det kan man ju ifrågasätta. Liksom. Kunde de verkligen allt om allt, de här personerna? Det kunde de väl inte, men de var liksom skickliga kommunikatörer för sin klubb och bra på att förstå när olika saker skulle kommuniceras. Jag tror att en del i att de här blev så mäktiga som de blev, de här gamla starka männen då i fotbollen och så, det var just deras kommunikativa skicklighet.
Ja, absolut. Men nej.
Så jag vet inte fan, för att svara på din fråga, alltså, Kimberg var ju en, han är ju den typen, men har ju inte haft de framgångarna, och framförallt har ju han en helt annan historik nu med fällande dom i tingsrätten och så vidare, så att då hamnar man ju inte på den nivån.
Men jag tycker nog Peter Hunt ändå.
Ja,
han har ju ändå haft hela föreningen i järngrepp, får man intrycket av, på gott och ont. Han har ju skapat mycket med egen kraft och en stabil toppklubb i Allsvenskan, vilket Norrköping inte hade varit på nästan 30 år innan dess. Liksom. Så att, tidigt 90-tal. Och Hunt slår ju ner på dissident och sånt på ett sätt uppenbarligen. Vi har Jedda som exempel och så vidare. Så att, det finns ju någonting i honom som har den här patriarkordförande-stilen liksom.
Men jag upplever inte att Hunt är så publik på det sättet som kanske, jag menar, gör du en undersökning här och frågar svenska folket om de vet vem Daniel Kindberg är och vet vem Peter Hunt är, så vet ju folk vem Kindberg är, men jag tror inte så många vet vem Hunt är. Man vet det i fotbollen, men han har inte varit lika stark profil utåt på det sättet. Klart i Norrköping och bland oss som bevakar allsvenskan väldigt noga så kan vi Hunt bra, men han har liksom inte gått genom bruset så på samma sätt för allmänheten som de här andra ändå gjorde någonstans. Björn Westerström tror jag många känner till. Men Björn Westerström har inte lett AIK under en så tydlig, för han har haft väldigt många olika roller, han uttalar sig om väldigt mycket och han är väldigt mycket AIK på väldigt många sätt, Björn Westerström, men han har inte lett AIK under någon sån jättetydlig framgångsepok ändå. Det är klart att det har gått bra för AIK de här 10 åren under Westerström, ingen snack om det, men det är inte så att AIK på något vis har dominerat svensk fotboll, utan jag menar, det är Malmö FF som har dominerat allsvenskan under 10-talet.
En grej som är intressant med Westerström är att jag trodde kanske inte att han var så vi kallar folkkär i landet. Men när jag gjorde ett reportage med honom så följde jag med honom till Halland och när AIK mötte Falkenberg borta. Och jag vill nog säga att det var nog mellan 6 och 10 Falkenbergsbor som ville ta selfies med Björn Westerum inne på arenan på olika sätt. Och det måste jag chockade mig lite att han hade den, att han var en man av folket på det sättet.
Ja, men han är nog mer publik. Men då skulle det väl kanske mer vara man talar om någon form av person som har symboliserat Malmö FFs framgång. Då hade vi Håkan Jeppsson, den numera bortgångna ordföranden då, som var en röd tråd för deras framgångar Malmö FF under 10-talet. Men han var ju ändå väldigt anonym, tror jag, för många människor utanför Malmö. Jag tror knappt liksom alla som följer allsvenskan noga hade särskilt mycket koll på Håkan Jeppsson, även om det är klarlagt vilken stor betydelse han har haft för Malmö FF framgångar. Det kanske snarare så att Daniel Andersson är någon form av symbol för Malmös epoker.
Problemet med honom är att han saknar ju karisma i ganska hög utsträckning och är inte särskilt vältalig och är ju kärvare typ än många av de här sång- och dansmännen som ändå var Madsen och så vidare, som ändå gillade att synas liksom. Håkan Nilsson i Falkenberg. Det är kanske för liten klubb för att nämnas i de här sammanhangen. Man har åtminstone varit ansiktet utåt och egentligen varit den enda människan man har pratat med kring Falkenberg de senaste 15 åren, va?
Ja, absolut, men där finns inga framgångar i närheten att tala om som på den nivån som de andra vi talar om här, så att den jämförelsen blir väl svår av den anledningen. Nej, så att jag tror helt enkelt att vi har inte, jag tror att i grund och botten handlar det väl kanske ändå om att det är utspritt på flera olika kompetensområden. Fotbollen har liksom blivit så mycket större så det går inte att en person har det, den totala överblicken och den totala kollen, utan man delegerar, och många klubbar är också noga med att rätt person ska uttala sig om rätt saker, och då blir det liksom inte någon fader Gunnar som upplevs som allsmäktig på både gott och ont.
Fint.
Vi lämnade Gunnar Larssons bortgång med de orden och går över till ett annat diskussionsämne här, eller till ett diskussionsämne som jag vet ligger dig varmt om hjärtat, Per. Nämligen att det inte finns några råskinn kvar i Allsvenskan. Och för att belysa det här faktumet eller problemet, eller hur man nu vill se det, så har vi tagit upp det som frågeställning i de allsvenska intervjuer som vi håller på med just nu, som vi kallar 30 snabba frågor. Och där har vi fått ett par oväntade svar, men också ett par väntade svar. Vi har frågat om vilka de här spelarna tycker är råskinn i Allsvenskan. Och en spelare som Elfsborgs Simon Strand har ju lyfts fram, icke särskilt oväntat. Lite mer oväntat då är ju bröderna Elm. Men är Viktor Elm ett svin, Boman? Eller, jag har lite svårt att se det.
Ja, men jag blev ju nästan mållös när jag läste svaret från Jonathan Levi. För det var Jonathan Levi, IFK Norrköping, som på något sätt målade upp en bild av Dr. Jekyll och Mr. Hyde-känsla på Viktor Elm. Att han hade en riktigt ful spelare inom sig. Vad var det han sa egentligen?
Ja, han beskrev ju det som att Viktor Elm, ja, båda var det väl, både Rasmus och Viktor, han hade sparkat han i skallen när han låg ner. Det var väl lite skärgång där, men och han var liksom inne på att hur man är på planen behöver inte säga något om hur man är som person. Jag tolkar liksom det som att han menar på att, ja, men som du sa, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, att de är svin på planen, men de är bra utanför, och då knyts inte det här lika starkt till dem.
Men det man kan säga överlag då, det är att jag anser i alla fall, när jag har tänkt på den svenska fotbollen, allsvenska fotbollen de senaste 5 åren kanske, så har jag saknat rent destruktiva spelare. Spelare som har det som huvuduppgift att vara destruktiva eller till och med spelförstörande eller ful. Det känns som att det fanns många sådana spelare förr i tiden. Nästan en på varje innermittfält. Men när jag tänker igenom nu, då kan jag egentligen bara komma fram till Simon Strand. Och de som har gått, man går igenom de som hade flest gula kort förra året, så hade Simon Strand 12 gula kort, Juanjo i Sundsvall 11 gula kort, Aliti i Kalmar 9, Jesper Karlström 9, Paulinho 9, Per Frick 9, Erlingmark 8, Sebastian Larsson 8, Rashkai 7 och så vidare, Ekpolo 7. Jag tycker inte någon av dem är klassiska råskinn. Simon Strand är mer ett bi liksom, en retsticka, en som skaver, en som skjuter undan bollar och sådär. Och han berättade ju för oss att han medvetet hade spelat fult den här förra säsongen för att han hade hört att Elfsborg var betraktat som ett för snällt, mjäkigt lag, och att han tog på sig den här uppgiften då tillsammans med andra, men även att han gick kanske i bräschen då för att göra Elfsborg till att få ett lag med en tuffare profil. Och då drog han på sig alltså flest varningar i Allsvenskan, 12 stycken, och han sa att han kanske tog det lite för långt. Men i övrigt så Juanjo absolut. Han skulle jag säga, han var en briljant spelare, briljant fotbollsspelare under förfallet här förra säsongen. Men han är ful. Utöver han så kan jag bara komma på Bonke Innocent också. Som kanske inte är en ful spelare, men en vårdslös spelare på det sättet att han kastar sig in i olika sammanhang och då kan träffa motståndare och sådär. Han är ju en oöm typ. Har du någon förslag?
Ja, men jag tänker lite så här att det senaste exemplet på när det var en stor debatt om det här i Allsvenskan. Nu var jag ju borta ett par år här för ett par år sedan. Men som jag kan påminna mig, det var ju IFK Göteborg när de fick den här stämpeln brottarfotboll på sig. Och då var det ju nästan som att det blev skambelagt att vara ett fysiskt hårt spelande lag. Det här mittfältet då med Filip Haglund och Jakob Johansson som var ansiktena för Blåvitts brottarfotboll. Jag menar, okej, Haglund är väl inte tidernas teckning, men Jakob Johansson är en otroligt skicklig fotbollsspelare. Det var som att folk inte, bara för att den här liksom debatten om brottarfotboll hamnade på blås, så såg man inte vilken otroligt skicklig fotbollsspelare Jakob Johansson var och är. Nu vet ju alla det sedan han kommit med i landslaget och så vidare, men han var ju extremt bra under många, många år för IFK Göteborg, en av deras bästa spelare på senaste 20-årsperioden, definitivt. Men hela debatten liksom runt IFK handlade då om att de spelade den här brottarfotbollen och att det var något jävligt dåligt och destruktivt. Så att om du är ett lag som sticker ut med ett fysiskt spel, så får du liksom en stämpel. Då börjar det liksom gnys och gnällas från norr till söder om hur illa det är med den här hårda destruktiva fotbollen. Och då börjar ju liksom... Då drar väl tränare och klubbledare öronen åt sig och så ska de spela snyggare fotboll och så. Det är ju liksom, det är den trenden vi har här, och då faller ju den fysiska delen bort och med den försvinner också råskinnen.
Ta en sån som Falsetas. Han ansågs att vara lite av ett svin på planen i Gävle, Sundsvall, eller Gävle, Blåvitt och kanske även Djurgården. Men i Häcken tycker jag att han har polerats ner ganska mycket. Liksom. Jag ser inte honom längre. Han ser mer som en temposättare än någon som delar ut saftiga tacklingar eller rent av ful. Så att även en sån typ tycker jag liksom har...
Ja, han skulle ändå säga är rätt ganska bra exempel på ett, liksom, ett råskinn, med tillägget då ett polerat råskinn numera. Men han har ju också tappat mer eller mindre sin plats i Häcken. Mm. Eftersom mer... passningsskickliga spelare går före. Så att ja, det här liksom, det är ju en utveckling och man ser ju hur den utvecklingen någonstans har kommit fram. Den hänger ihop med konstgräset givetvis då, att det blir fler konstgrässpelare. Men så har du också den här liksom stämpeln och negativa debatten som direkt blir ifall det är ett lag som spelar lite mer fysiskt.
Frågan är väl egentligen, är det någonting att sakna då? Eller är det bara är man bara deppigt nostalgisk på ett helt meningslöst sätt?
Jag tror absolut att det är något att sakna, och jag tror också att man blir också väldigt styrd av hur det beskrivs.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det är klart att Malmö FF och Djurgården har inga klassiska råskinn, så som du är inne på. Men jag skulle säga att det är extremt fysiska fotbollslag. En av anledningarna till att Malmö FF har gått så bra i Europa är att de är ett väldigt fysiskt spelande lag. Att de klarar ett högt och ett hårt tempo. Pratar du med motståndare till Malmö FF, om du går på djupet och snackar med människor, vad är det som gör Malmö så bra, varför de har varit så bra de senaste åren, då får du ofta svaret att ja, men de är så fruktansvärt hårda att möta. Så jag tror inte man riktigt alla gånger heller ser att det finns en hårdhet och ett fysiskt spel i de här mest framgångsrika lagen. För det är heller inte så, det är heller inte så vårdslöst på det sättet. Det är ganska kontrollerat hårt fysiskt, men det fysiska spelet, det finns fortfarande kvar, men man har tagit bort de värsta råskinnen som inte klarar att hålla sig inom gränserna, som hela tiden drar på sig allt för mycket kort, kanske röda kort och så. Så att den är väl lite dubbelfrågan, skulle jag säga. Ja, råskinnen är borta, men det är fortfarande en framgångsfaktor att spela hårt och fysiskt, men du får passa dig så du inte får liksom den här stämpeln på dig som gör att det blir någon liksom negativ känsla. Och det har ju Malmö lyckats, de har klarat sig ganska bra. Det är ju ingen som pratar om Malmö som att det faktiskt är fysiken som är deras största fördel, men det är det ju, det är ju det de är bäst på. Det är därför de klarar sig bra i Europa.
Jag tror också att det handlar lite om det här som typ Xabi Alonso sa för några år sedan. Han gick ju i bräschen för att det var fult och glidtackla nästan. Han menar ju att det var ett tecken på att man inte behärskade spotten liksom. Det var hans sista utväg som bara de mest vulgära spelarna tog till sig. Jag menar, tänk Wernbloms första säsonger. Han låg ju ner mer än man stod upp, framförallt i landslaget, för han inte hängde med i tempot. Det kanske har blivit så att det anses vara någonting dåligt att inte behärska tempot eller kunna vara med så pass mycket att man bryter bollen genom att med smarthet, med hjärna, utan måste fläka sig åt olika håll. Och jag menar, man ser ju knappt en spelare som är bra på att glidtackla längre. Glidtacklingen är också någonting som har blivit fridlyst på grund av dels konstgräs och dels för att folk inte verkar tycka att det är en bra metod längre för att vinna tillbaka bollen.
Nej, det kan det vara, och i Sverige hänger det väldigt mycket ihop med just att med konstgräset. Det är ju svårare att glidtackla. Men om man får mer hybridplaner så tror jag ändå att glidtacklingen kommer tillbaka. I den internationella fotbollen ser man väl ändå en och annan glidtackling fortfarande. Nu kollar jag jättemycket på internationell fotboll, men...
Den är inte död, absolut inte, nej.
Bra, vi lämnar diskussionen om råskinn och fysisk fotboll med det, och... flyttar jag till det som ju egentligen allting handlar om just nu, och det är ju den pågående utvecklingen kring tävlingssäsongen. Och till skillnad från alla andra poddavsnitt som vi har spelat in här nu, så har det faktiskt börjat röra lite på sig. Fotbollen ligger ju fast med att Svenska Cupen ska starta 1 juni, herrarnas Svenska Cup. Damernas Svenska Cup har ju ställts in, och de ligger fast med att både herr- och damallsvenskan ska gå igång i mitten av juni. Idag är det omöjligt, för idag tycker Folkhälsomyndigheten inte att man ska spela några seniormatcher. Men då har Svenska Fotbollsförbundet och elitklubbarna startat ett arbete med att ta fram ett medicinskt protokoll liknande det som görs i andra länder, som ska garantera så långt det är möjligt att fotbollsmatcher inte ökar smittspridningen. Man ska alltså liksom kontrollera spelarna helt enkelt på de sätt som det går att kontrollera, så att de inte är sjuka när de kommer till matcher, och därför ska matcherna då kunna genomföras, för att det ska inte kunna bidra till någon ökad smittspridning. Det är ju liksom alltså grunden i det som nu pågår, att man plockar fram det här medicinska protokollet. Klubbarna ska godkänna det i den här veckan, sen skickas det till Svenska Fotbollsförbundet, och sen är det Svenska Fotbollsförbundets lobbyister, eller vad man ska kalla dem då, som håller i diskussionerna med Folkhälsomyndigheten. Och så hoppas man att Folkhälsomyndigheten helt enkelt ska dra tillbaka att man inte får spela några seniormatcher. Och kring detta så säger sig då fotbollen ha fått positiva signaler att det kan hända från mitten av maj, så att man där någonstans kan börja spela träningsmatcher, och sedan kan Svenska Cupen gå igång 1 juni som planerat, och Allsvenskan den 14. Frågor på det?
Ja, nej, men jag läste ju de här grejerna som du och kollega Mikael Wagner skrev om, och tyckte det var ju hoppfullt att äntligen få läsa någonting som gav en slags positiv svung i steget då vad gäller Allsvenskan. Och sen kommer ju lite, hur ska man förstå det här med Tegnell samtidigt går ut och säger att det blir svårt att spela fotboll då i månadsskiftet maj-juni. Hur tolkar du att han säger så?
Jag tolkar det som att det är lite olika saker ändå. Det här medicinska protokollet, det är ju inte klart. det är inte godkänt, det är inte inlämnat och diskussionen har inte börjat. Så att Tegnell förhåller sig till, som jag förstår, läget just nu. Mm. Och läget just nu är att seniormatcher är inte tillåtna. Och han får en fråga hur han ser på det fram emot maj-juni. Och det är väl svårt för honom liksom att då spekulera på det sättet. Sen så tror jag då att liksom det blir någonstans olika frågor också. För sen hamnar ju ett nytt läge. Då ska ju Folkhälsomyndigheten förhålla sig till det här då. Kan man ha seniormatcher utifrån att alla punkter i detta medicinska protokoll uppfylls? Ja, då blir det en helt ny diskussion. Det som jag ännu inte har fått svar på där och det som jag funderar lite på, det är vad det egentligen innebär för hela seriepyramiden så att säga. Mm. För det är klart att Allsvenskan och Superettan kan väl garantera de här kontrollerna tack vare att de har stora medicinska team. Men hur gör man, hur ska man göra med alla andra serier som ska följa på här? Mm. Där har jag ännu inte fått något svar. Liksom. Vad är tanken att hela seriepyramiden ska rulla igång? Eller kan man hamna i ett läge då det bara blir Allsvenskan och Superettan på här sidan till exempel som spelas? Det har ju redan pratats om att det ska vara enkelserier och så här under hösten i de lägre divisionerna. Men hur gör man med division 1, 2, 3 och så vidare? Det finns ett par frågor där som kommer bli intressanta att få svar på. Sen är det ytterligare en fråga här då. Och den berörde vi när vi pratade om Hammarbys kommersiella tvåmålsspel förra veckan. Och det är ju det här med 50 personer. För just nu är det ju liksom förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på över 50 personer. Och du hade något exempel på en bild som hade skickats in att de var 55 eller 60 eller vad det var.
Det var någon Hammarby-support till och med som hade ringat in att det var åtminstone fler än 50.
Ja, men så här är det ju då, förstår jag. Och det här är ju enligt ordningslagen. Om du arrangerar en fotbollsmatch till exempel som allmänheten inte har tillträde till, alltså en fotbollsmatch med tomma läktare, då är det ingen offentlig tillställning. Mm. Och då faller det liksom under samma regelverk som att du kan vara fler än 50 personer inne i en galleria eller på en restaurang eller någonstans. Alltså, så att har du då 18 plus 18 i en spelartrupp, 36 plus 4 domare, det är 40, 5 ledare varje lag, 50, och sen all kamerapersonal som kanske media och så vidare som tickar upp till 20, 30, 40, 50 personer ytterligare, så du totalt har 100 personer, då är det inget problem, för det här är liksom ingen offentlig tillställning som allmänheten har tillträde till. Och så tolkar polisen det också. De här svaren fick jag från inrikesminister Mikael Dambergs pressekreterare Per Strängberg. Han liksom redde ut liksom hur man ska se.
Det förändrar onekligen saker.
Ja, och det skrev jag om igår, och det innebär ju att Allsvenskan kan gå igång utan publik, utan att inrikesminister Damberg behöver dra tillbaka det här liksom 50-förbudet. Man kan spela de här matcherna utan publik, utan att det behöver förändras. Så det förbudet kan ligga kvar. Mm. Men man kan ändå spela allsvenska fotbollsmatcher utan publik. Det är ju vad det är konkret förändrat. Man behöver inte vänta på att den lagen eller den tillfälliga förordningen och förbudet, att det ska hävas.
Exakt, så det gör ju egentligen att Tegnells autopilotsvar, som han ändå haft under våren, som har varit rimligt, blir mindre relevant i det här sammanhanget. Lite mindre relevant i sammanhanget.
Alltså, det är ju fortfarande Folkhälsomyndigheten som har bollen. De måste säga att okej, på grund av de här medicinska protokollen som vi tycker ser bra ut, ja, då tillåter vi seniormatcher utifrån att alla punkter på det medicinska protokollet är okej liksom. Då är det ju fritt fram. Men det måste de säga, och det har de inte sagt. Och de diskussionerna har, vad jag förstår, då inte börjat än.
Det finns ju mycket om och men ändå, även för det här är nya uppgifter, och att det gör att man ändå kan ha en relativ förhoppning om allsvensk fotboll i sommar då. Vad är din känsla när du tar allt det här sammantaget? Tror du verkligen på fotboll i allsvensk fotboll i juni då?
Ja, det gör jag som läget är just nu. Jag tycker ändå att även om man tittar liksom på hur myndigheterna kommunicerar kring andra delar av den här pandemin och smittspridning, och så går det väl i den riktningen för att det ska kunna bli fotboll här i juni. Det jag funderar lite på då, det är ju dels hur fotbollen ska få ihop hela seriespelet, hela seriepyramiden. Dels handlar det om de här, som Björn Westerholm har lärt oss, ordet inresning då, att man flyttar personer över landet. Nu blir det ju inte lika många, men det är ju fortfarande ett 50-tal människor då som ska flyttas från Stockholm till Helsingborg för att spela en match, även om det är utan publik, och så ska ju spelarna åka dit och det blir nya möten och så. Det är möjligen det då som jag inte riktigt vet hur de förhåller sig till i det här medicinska protokollet. Kommer det fortfarande, kan det avskrivas som en för stor risk, eller kommer Folkhälsomyndigheten fortfarande slå ner på det? Kommer det i så fall att innebära att man får göra ett spelschema där lag
i pooler, nästan, ja, hockeypooler.
Ja, men lite så, där lag som ligger nära varandra geografiskt inom samma regioner får mötas i första hand liksom. Det skulle vara en ytterligare fråga, och vi har ju kollat upp även hur arbetet med spelschemat förlöper, och det pågår ju. De har ju börjat sätta ut olika datum här då för de 10-15 första omgångarna, för de väntar ju då på att den internationella kalendern, att det ska bli svar på den, hur Europakvalen, landskamper och så vidare ska ligga under hösten. Det svaret kommer i slutet av maj, men då är det väldigt tätt inpå att allsvenskan ska börja, så de har satt ut ett antal datum för de 10-15 första omgångarna, som jag förstår det. Och ja, så det pågår ju en hel del nu för att få det här att hända, och jag har svårt att se att man gör allt det här ifall dörren skulle vara stängd. Så för att svara på din fråga, om jag tror, så tror jag att den här dörren är i alla fall på glänt.
Gott så.
Ja, det skapar ju sig en rad nya frågor. För att blir det nu så då att, ja, nu blir det spel inför tomma läktare, då får du ju på hela den ekonomiska diskussionen kring publikintäkter. För att det är ju först då, när fotbollen bestämmer och kan rulla igång med matcherna inför tomma läktare, det är ju då först den liksom ekonomiska situationen för vissa klubbar som har väldigt stora publikintäkter. Vi har nämnt Hammarby, AIK och IFK Göteborg här, vi har också Helsingborg, vi har Östersund, vi har Kalmar, som hamnar i väldigt ansträngda lägen. Det är ju först då det händer, men där har ju samtidigt hänt en rad andra, vidtagits en rad andra åtgärder. Det har kommit stödpaket från regeringen. Björn Eriksson har varit ute, förbundets ordförande, har varit ute och sagt att när de ska ansöka om nya regeringsmiljoner till andra halvåret 2020, så kan man gynna kommersiella aktörer på ett annat sätt. Så att här finns ett antal lösningar för att hantera den ekonomiska situationen. För den blir ju verkligen akut när man börjar spela utan publik.
Absolut. Jag tänker också lokala kommuner och så kan säkert hjälpa på det sättet att man har hyresfritt på arenor och sånt under en period. Många, de flesta arenorna ägs ju ändå av kommunerna liksom, så att det är ju ett sätt att hjälpa de här blödande mindre föreningarna på landet också.
Ja, och de diskussionerna pågår ju för fullt. Men det som jag tycker är en intressant fråga, och som man någonstans måste också ha med i allting, det är ju att lyssnar man på Tegnell och lyssnar man på de internationella forskarna, så är ju coronasituationen inte någonting som, där det kommer ett magiskt datum i höst och man säger att den 13 augusti, då är det över liksom, då kör vi igen liksom. Utan allt tyder ju på att detta är en jävligt utdragen historia som kommer pågå i år till. Alltså de pratar ju liksom om att två år, uppemot två år kan det pågå. Och då måste man ju hitta lösningar, som de också pratar om, att leva sida vid sida med det här viruset. Det har ju statsepidemiologen Tegnell pratat om många gånger, att man på något vis ska leva sida vid sida med det här. Och då kan man ju inte tänka, då har jag svårt att tänka mig att det ska vara tomma läktare i två år. Då måste man kanske hitta någon form av reducerad publik. Och det skrev jag en krönika om tidigare i veckan här. Och jag säger inte att mina förslag är bäst. Jag var inne på att man ska titta bara hemmasupportrar, så man undviker stora folksamlingar som flyttas över landet. Jag är inne på att man får steka klackarna ett tag, man får sittplatser så man kan avgränsa sektioner. Jag är inne på att restauranger och kiosker får vara stängda så att det inte uppstår köer. Man får hitta bra system för att släppa in publiken så det uppstår trängsel där. Pyrotekniken får det vara en mycket tydligare nolltolerans mot, och så vidare och så vidare. Ett antal liksom konkreta förslag på hur man i en framtid måste förhålla sig till hur ska vi få in viss publik på matcherna. Vi kommer inte fylla arenorna. Och det här hänger ihop med att de allsvenska arenorna har en låg beläggningsgrad. Alltså ett vanligt år så är i snitt bara 56% av arenorna fulla. Så att hälften av stolarna i princip gapar liksom tomma som det är. Så att här finns ju utrymmen att laborera med. Det blir problem för Hammarby som har hög beläggningsgrad upp mot 80%. Det kan bli problem för Blåvitt som ligger på 70% på Gamla Ullevi, och du har Malmö FF som också på 70% beläggningsgrad i Malmö. Men IFK Göteborg skulle exempelvis kunna flytta till Ullevi. Då har de ju alla möjligheter att få en utspridd arena. Hammarby, jag vet inte, spela på Friends. Då kan ju de liksom sprida ut sin stora publik där. Och Malmö, ja, får hitta någon annan lösning helt enkelt. Nej, men det är klart man kan måla upp problem med allt det här, men det finns ju också lösningar. Och det här menar jag kanske inte något man ska göra för juni. Jag tycker att man ska ta fram ett förslag för det redan nu. Men det kanske inte förverkligas fram emot hösten. Men förr eller senare måste man förhålla sig till det här. Om pandemin nu blir utdragen i flera år, hur får man in en reducerad publik?
Ja, men det är ju intressant, och det är ju det som man ändå fastnar lite vid. Det är ju inte ditt ansvar att lösa det här med att man bara ska hemmafans. Det är ju det här att Sverige är ju inte Wuhan ändå. Vi kan ju inte bestämma vilka människor som får lämna regionen eller inte. Liksom. Ska man räkna med folks goda vilja liksom, att de inte lämnar sina hemstäder för att åka på bortamatcher? Är det en sån grej man får tänka på? Ja. Eller ska man ha mer rigorösa liksom, kontrollinstanser på något sätt?
Nej, men det är ju hela det övergripande i hela våran strategi i Sverige. Det är ju att saker och ting sker i dialog mellan myndigheter och befolkningen, mellan makten och människor. Och jag tänker att på samma sätt som man, om man ska släppa in reducerad publik på arenorna, så måste man kommunicera med äldre och riskgrupper till exempel, så att de inte är där. Och på samma sätt måste man ju också kunna kommunicera med sina mer långväga supportrar då. Säga att Hammarby har x antal supportrar i Dalarna. Då kanske man helt enkelt med kommunikation kan säga just nu är det inte läge för er att gå på de här matcherna. Och då på samma sätt som vår strategi fungerar i övrigt, så lyssnar människor på det också. Man behöver liksom inte förutsätta att alla bara skiter i allting. För det har ju hela den här pandemin visat att det gör man inte. Visst, det kommer ut bilder på att det finns människor på vissa uteserveringar. Men jag menar, den stora skillnaden i våra städer är ju att folk går inte på uteserveringar. Folk håller sig hemma. Det är ju egentligen det som är den stora skillnaden. Och den dialogen måste väl kunna fungera mellan fotbollsföreningar och deras supportrar också. Eller vad
nej, tror du?
Alltså det är väl egentligen något väldigt bra att vi har liksom en situation där vi diskuterar oss fram till lösningar, och att de också fungerar ganska bra.
Mm. Nej, men en annan grej man ska kunna tänka på också, om det är så att man till exempel bara skulle ha sitt plats, då får man ju på något sätt kompensera de klassiska unga människorna ofta som står på ståplats, som inte har råd att ha sittplatsbiljetter. Man får några kanske en billigare snittbiljett överlag, så bara för att man kan rädda en del av inkomsten, så kanske man inte ska rädda så stor del av inkomsten som möjligt då som klubb, utan man kanske måste ändå räkna med en viss ordentlig förlust liksom, för att alla olika människor ska ha möjlighet att gå på fotboll. Annars blir det ju en ännu större klassfråga också, om man kan gå på allsvensk fotboll eller inte.
Ja, det är ju en jätterelevant invändning, och jag i mitt exempel räknar någonstans att klubbarna skulle kunna spara eller fortfarande klara 75% av sina biljettintäkter. Ja, man kanske får skruva ner den siffran då till att de klarar 50% av sina biljettintäkter. Vi får ju tänka på att de har ju redan fått in ganska mycket. Tar du exemplet Hammarby som vi nämnde tidigare, så har ju de fått in säsongskortsförsäljning på 33 miljoner tror jag den är värd, deras säsongskortsförsäljning, och de hade 2019 totala publikintäkter på 57 miljoner kronor. Mm. Så att de har ju alltså redan då fått in över hälften av sina biljettintäkter, så att det glömmer man kanske bort lite ibland när man tittar på ekonomin i klubban, att en del av pengarna har redan kommit in. Ska de återbetalas eller inte? Det är ju en senare diskussion, men jag tror inte att de kommer återbetalas, utan jag tror att man kommer försöka hitta liksom en lösning med någon form av reducerad publik, plus att vissa kommer också se säsongskortsköpet som en solidaritetshandling.
Ja. Det kan bli en spännande sån byråkratisk process där man delar ut matcher folk får gå på. Du får gå på de två matcherna, ni andra får gå på de fem matcherna, eller så vidare. Det kan bli ganska...
Ja, men jag tror, hade det här varit, hade funnits ett datum i augusti, 13 augusti, ja men då är coronan över. Då kör vi på som vanligt. Fine. Då hade man kunnat köra så här liksom. Men jag tror att nu måste man vara kreativ. Om det ska pågå i två år, då måste man i den här verkligheten hitta lösningar för fotbollen. Mm. Hur de ska göra. Och inte bara säga att men vi kan ta publik på två år.
Nej. Men känslan är då snarare då att det kanske blir så första månaden utan publik och sen kan det implementeras en sån här halvlösning liksom där man gör det bästa av situationen.
Ja, det skulle jag absolut tänka mig. Jag har svårt att se att du ska släppa in de här liksom tätt packade klackarna när folk liksom står och dricker ur varandras öl och sprutar liksom saliv över varandra i något slags glädjerus när laget är i mål. Alltså, det är, ser du det framför dig i närtid? Jag tror man måste hitta andra typer av lösningar just nu.
Nej, jag har nog tänkt att det kanske inte ska komma publik under säsongen, men därför blir jag ju glad då att du ändå kommer med förslag på hur man ska kunna göra för att ha en viss publik. Mm.
Jag ska avsluta med att säga en grej. Jag anar dock en eventuell konflikt runt allt det här. Jag tror att det finns krafter i idrottssverige eller kanske på politisk nivå som inte tycker att fotbollen ska gå riktigt så snabbt fram med det som nu sker. Och jag anar att det från fotbollens sida kan komma en reaktion om det inte går vägen, så att säga, ifall de inte får igenom allt det här de nu gör. Här finns någon form av liksom konfliktytor. Här finns en spänning som jag kan inte riktigt konkretisera.
Så om jag ber dig tala ur skägget så kan du inte säga vilka man pratar med.
Nej, det är mer en känsla jag har liksom att det skulle kunna hamna i ett läge då det blir ett jävla liksom tjafs om det här. Vi får väl se. Jag bara får de liksom signalerna att...
En uppriven borgfred alltså.
Ja, lite så. Vi får väl se. Vi får se om det blir något att diskutera i kommande avsnitt av den allsvenska podden. Om du inte hade något mer, Per, så tackar jag dig för att du kom hit med dina kloka synpunkter och åsikter som vanligt. Jag tackar alla er som har lyssnat. Allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.